En podcast från Aftonbladet.
Ja, hörrni, det är måndag, men inte vilken måndag som helst. Det är Bank Holiday i London, Frida, eller i London, i England. Ja, kanske hela Storbritannien till och med.
Storbritannien, ja.
Vilket innebär att vi har två matcher som inte har spelats än. Vi har en match klockan tre idag, så att ni som lyssnar
klockan
på det här...
fyra.
Ja, det är tre engelska. Det här har vi redan diskuterat inför. Men möjligt att ni som lyssnar på det här då redan har tittat på eller fått med resultatet från Nottingham Forest-Chelsea. Det har inte vi, för den matchen har inte spelats än när vi spelar in. Och sen så är det ju såklart då också Everton-Manchester City ikväll. Högintressant för titelstriden. En av de tuffaste matchen City har kvar det här spelschemat. Everton borta är ingen lek för något lag.
I alla fall om Everton ska sluta sexa, som du är övertygad om.
Så
då kommer det bli en jobbig match för City del.
Så att ja, det finns mycket att se fram emot fortfarande i den här omgången, men vi ska prata om det som har hänt. Och vi måste ju börja en sån här dag på Old Trafford, därför att det var Manchester United mot Liverpool. Kanske inte jättespännande för tabellen, men det är en match som betyder väldigt mycket för de här två lagen. Manchester United med möjligheten, och man tog den ju, att ta dubbeln över Liverpool för första gången på väldigt länge. Och såklart, genom segern så har man också matematiskt, även om man har varit klar för Champions League länge, men nu är det helt matematiskt klart att man når Champions League. Det är, ser rätt bra ut för Liverpool och Aston Villa också, som sitter på de övriga två Champions League-platserna just nu. Med tre matcher kvar så har man 6 poäng ner till övriga lag. Även om Aston Villa inte ser ut som ett toppengäng just nu. Vi kommer till dem också.
Herregud, ja, vi kommer till dem.
Det är väl kanske inte Liverpool heller, om man ska vara riktigt ärlig. Inte minst med tanke på alla skador som är Hugo Ekitikero med sin avslitna hälsena. Alexander Isak med ljumskproblem nu precis tillbaks efter skada. Började se, fick göra ett mål. Såg lite bättre ut i andra halvlek, och så kommer det skadeproblem igen. Men det är där vi är på säsongen. Och Mohamed Salah såklart. Så att det var inte mycket offensivt kvar för Liverpool att ställa upp med. Och det märktes inte minst i första halvleken, när Manchester United, Frida, dominerade totalt. Och leder ju helt rättvist, även om det finns vissa kontroverser runt i alla fall det ena målet. Så var ju ledningen med 2-0 inte någonting att snacka om.
Nej, jag håller med. Och de har ju en väldigt bra offensiv. Och då dessutom att man kan inte... ja, snacka sig slut på det här, ja, med faktumet att Kobbie Mainoo har gjort en riktig U-vändning på sin säsong. Inte på egen hand naturligtvis, utan det är ju att Michael Carrick har gett honom det förtroendet som Ruben Amorim inte gav honom. Och han var ju, jag tyckte att han var väldigt bra i den här matchen sett till sin beslutsfattning. Det är ju egentligen bara där i andra halvleken, alltså när Liverpool kommer tillbaka in i matchen, där man ser att Man United lämnar rätt stora ytor, till exempel då Soboslajs mål. Ja. Det är ju Ahmad som spelar fel, men samtidigt så ser man att både Mainoo och Casemiro, det är ju ingen som är där. Och det gör det ju också betydligt enklare för Soboslaj att kunna dra in det där målet. Så att det var inte som att Man United var perfekt på något vis, men just den där offensiven, just det där faktumet att man har Bruno Fernandes också som trodde att han hade fått sin 20:e assist, men fick ju inte den eftersom att den bollen studsar på Freddie Woodman, vilket gör att han inte får den gången. Men jag är fullständigt övertygad om att vi får se fler assist från Fernandes, för jag tycker att han söker dem också på ett sätt nu.
Nej, söker han dem?
Nej, men precis, och det är väl klart, alltså, han vill ju, om det är så att han exempelvis lämnar Man United eller vad som än händer i sommar, det är klart att han vill lämna något efter sig. Alltså, han har inte vunnit de största troféerna under sin tid i Man United, men kan man sätta den här typen av rekord så blir man ju odödlig. Så att, jag är inte förvånad heller över att han vill ha det där rekordet. Och jag tycker man ser också på lagkamraterna att de bryr sig om det här rekordet också. Man United har ju fått saker och ting på plats i offensiven, helt klart.
Det är väldigt lustigt att liksom jaga ett osjälviskt rekord på ett själviskt manér, tycker jag. Att liksom verkligen bara försöka. Jag vill verkligen bara passa fram bollen till mål. Men när man tittar i den här matchen så här, United gör den ju spännande själva. Alltså de ger bort, som Frida var inne på, liksom, för första målet i Soboslaj. han gjorde det bara själv, han hade väl ingen att passa, det var ju bara att köra liksom. Och sen det andra ger man ju också bort, även om jag tycker Liverpool liksom förvånansvärt snyggt och snabbt löser det med de där kortpassningarna efter den här lammensbollen. Liksom pang, 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 mål. Utan att ens vara i närheten offside. Men sen, det är ju, de har ju tagit så otroligt stora kliv United i rätt riktning. Man undrade lite den här Leeds-matchen, aj då, okej, okay, ska det tillbaka till gamla dåliga vanor här, vad ska det bli av det? Sen har de ju repat sig från det, och den här segern tar man ju på ett väldigt övertygande vis, och välförtjänt Champions League-plats. Om man tittar på det här kalenderåret så är de väl bäst i Premier League till och med, om man skulle räkna en tabell därifrån. Så att ja, Carrick har gjort allt han kan för att få det där jobbet på permanent basis. Får väl se vad United-ledningen beslutar, men jag tycker utifrån vart de är, och ja, jag vet, vi har diskuterat det här förut, de har fallit i samma fälla med Solskjaer förut, men i det här fallet tycker vi samtliga här inne, tror jag, att Carrick är betydligt bättre tränarmaterial än vad Ole Gunnar Solskjaer är, och framförallt tycker jag de gör mycket bättre resultat och spelar en bättre fotboll än vad de gjorde då. Så nej, Champions League nästa säsong, nu har de faktiskt hittat rätt riktning, de har spelare att bygga kring. Ser väldigt ljust ut. Och att slå Liverpool, det väger tungt att göra det här för United.
Ja, det är klart det gör. Det betyder jättemycket. Jag menar, att få göra dubbeln över dem en sån här
verkligen.
Säsong. Och kommer sluta före dem i tabellen. Mm. Det har man inte heller gjort på ganska länge. Så att det är en väldigt en succésäsong, får man ändå säga att det blev verkligen till slut för Manchester United.
Sen var ju Carrick tydlig. Vi firar inte det här. Det här är ingenting att fira, att vi tar en Champions League-plats. Och det tycker jag också är rätt inställning, för United ska inte vara en klubb som firar Champions League-platser. Den ska vara en klubb som förutsätter...
Som räknar med Champions League-platser, ja, och firar titlar, så är det.
Exakt,
ju.
Och där är de inte. Men de kan ta sig dit igen. Och vi har ju sagt många gånger, men jag tror att nu kanske de är till slut ändå på rätt väg.
Mm. Ja, men det är ju intressant också med tanke på att Amorim hela tiden satt och sa att det här gänget kan inte sluta på någon toppplacering, och nu ligger de ändå trea, så att, ja, visst, de kunde inte sluta trea på det sättet som han ville spela på. Nej. Men det är ju, ja, det är ju väldigt tydligt nu att de här spelarna behövde någonting annat. Jag tror framförallt att det låter så himla klyschigt, men jag tror att de behövde få glädjen tillbaka också. Mm. Och att Carrick är tillräckligt smart för att, ja, men inse det, eller att han insåg det, och att det då har hjälpt dem, för att det ser mycket roligare ut att spela fotboll för Man United just nu. Och det märks också att supportarna smittar ju av sig på dem också. Så att den där pressen kommer ju alltid finnas när det handlar om Man United. För precis som ni säger så, ja, nej, men de ska vinna titlar. De ska inte hålla på att hamna trea i tabellen år efter år och sådär. Men sen samtidigt så tror jag att det är väldigt viktigt att ändå ta bort den där negativiteten som väldigt ofta florerar kring just Man United. Och det där tycker jag man ser en märkbar skillnad.
Vi måste prata om Cescos mål. För det blev just såklart kontroversiellt.
Det är inte snyggt.
Snyggt är det ju inte. Men det är att bollen tar ju på fingrarna. Sen vet ni hur jag är. Jag tycker ju liksom att det är helt ofrivilligt. Alltså det, bollen studsar upp och så vidare. Jag tycker inte att det borde dömas bort av den anledningen. Men så som reglerna är skrivna så borde det ha dömts bort, om ni förstår vad jag menar. Det är skillnad på liksom åsikt och fakta.
Det tycker jag också är lite underligt. Alltså, VAR-teamen hittar ju alltid i minsta detalj. Jag tycker att vi har hamnat i ett läge där det ofta till och med är en situation där, säg till exempel, jag tänker ju på den här situationen mellan Arsenal och Atletico Madrid, straffsituationen där domaren blåser straff. VAR säger...
Vilken av dem?
Den som inte blev straff.
Esse.
Precis. Ja, men gå ut och kika på det här. Går ut och kika på det, får tvivel i huvudet, vi skippar straffen. Jag är helt övertygad om att det har varit tvärtom i den situationen. Han inte är blå straff. De säger, du, det här är ändå lite 50-50, gå och titta på den. Han går och tittar, ändrar sig till straff. Och då har vi hamnat snett i och med att clear and obvious error verkar inte existera. Om det är en 50-50-situation så verkar nästan tjäna mer på att domaren inte tar sekvensen från början. Och lite är det, men tanke på hur mycket de petar med sånt, att de inte kan se en sån hand då, när det enda jobbet de har är att titta på touchar bollen på händerna eller inte. Det går att se på de där reprisbilderna vi fick. då förstår inte jag varför det inte tas då och varför de ska behöva liksom be om ursäkt i efterhand för det. Jag tycker det, att det har inte varit några som helst konstigheter om det inte var så vi hade ett VAR-team. Om vi inte hade haft ett VAR-team och det bara händer, fine. Det, hur ska man se där liksom i blotta anblick?
Det känns bättre. Det känns, det känns mer rättvist om den hade dömts bort och Mbumos klack hade fått gå stolpe in istället och det hade blivit segermålet. För det var ju oerhört vackert. Det var, men var en centimeter ifrån och gå in.
Sen blir man ju varje gång man sitter och tittar på Champions League så blir man ju varse om också hur olika regelböckerna ser ut. Ja. Jag tror nästan att den där Hansen på Ben White, jag tror inte det hade blivit straff i Premier League. Det är många domare som hade släppt den. Just för att man har en annan uppfattning om vad att hålla handen i naturlig position är. Men jag håller med. Alltså det är inte clear, det är ju clear and obvious att bollen studsar på Chescus hand. Så just därför var jag också förvånad av att det inte blev bortdömt.
Det är roligt, jag tycker Ben White-straffen är glasklar. Men det är en helt annan diskussion.
Ja, nej men jag förstår vad du menar. Mm. Men där har det ju också skett en förändring under de senaste åren i Premier League. Att de har velat ha färre domslut av den typen. Och jag tyckte också att man märkte det på vad alla experter satt och sa. Jag uppfattade det som åtminstone att experter i svenska tv-studios inte tyckte att det var straff, medan jag hörde inte en enda engelsk expert säga att det var straff. Så att, ja, det är uppenbarligen så att man uppfattar vissa situationer på helt olika sätt. Vi kommer ju komma in på hårdragningar också. Det är ju det är en helt potatis nu här borta.
Ja, vi konstaterar i alla fall att Manchester United fortsätter på sin resa uppåt, framåt på något sätt, och Arne Slott har en hel del kvar att fundera på. Finns det ju massa omständigheter såklart som går att peka på med alla skador och så vidare, men det ser inte bättre ut, det gör det inte.
Han måste ju ryka i sommar, tror inte det?
Alltså, psyk tror att han blir kvar.
Jag tror att han blir kvar. Inte för att jag vill att han ska vara kvar, men jag bara tror det.
Vill han själv vara kvar? Om det skulle vara så att de... Ja, jag vet inte.
Det är ju frågan. Det är också det här att man undrar lite grann. Hans familj bor ju kvar i Holland, eller ja, Nederländerna. Jag vet inte. Han har ett år kvar på sitt kontrakt med Liverpool.
Jag har svårt att se att han ska avgå efter säsongen om de tar Champions League. Om vi säger så.
Som att de kommer överens om att han...
Ja, mutual han agreement, ja. Men.
Så får han en kompensation av något slag.
Då måste ledningen säga, vi tror inte på dig längre. Mm. Kan du snälla lämna, vi kan göra det här på ett snyggt sätt tillsammans. Mm. Det kan jag tänka mig absolut, men... Problemet känns väl som att utifrån i alla fall hur Patrik bedömer att Liverpool-ledningen agerar, att de tror på det fortfarande.
Och det, att man ser att det har funnits andra orsaker, det är liksom en process. Ja. Också, ja, vi har pratat om det här förut.
Nej, vi behöver inte gå in på det.
Vi kan gå tillbaka till Sillypodden och lyssna på, men att det liksom sitter ihop med hur Hughes och Edwards och deras kontrakt och liksom projektet man har och att det, man ser det över 3 år och så vidare.
Som sagt, jag tycker de borde ta in gänget som Ratta Red Sox där i FSG istället, som bara hovar allihop på ett bräd.
Vi tar oss därifrån då till London, Arsenal 3, Fulham 0. Äntligen en prestation för Arsenal som ger någon slags tro om någonting annat. Det var som att man spelade kanske med en annan typ av press hängande över sig. Nu är det inte bara upp till dem. Det var inte bara någonting att förlora, utan det fanns någonting att vinna plötsligt. Och, det var visserligen ett Fulham som vi vet... blandar och ger i sina prestationer. Det här var en av de här fulla prestationerna som såg väldigt avslagna ut, men Arsenal var ju överlägsna.
Ja, de hade tydligen haft problem med sjukdom också under veckan, så att det är möjligt att det också påverkade dem. Men jag håller med, man vet ju aldrig riktigt vad man får av dem. Ena veckan är de jätteväl organiserade och sen så nästa vecka så ser det ut så här. De var ju inte alls med i matchen, utan Arsenal var det betydligt bättre laget. Ja, inte minst då i första halvleken när de gör samtliga mål. Vilket också innebär att för första gången på väldigt länge den här säsongen så kan de gå ut i omklädningsrummet och det är glad stämning på läktarna och det är ingen spänning längre, alltså sett till att det är ingen som sitter och är supernervös, utan allting bara rullade på. Och det finns ju ett par anledningar till det. Dels är det ju att Bukayo Saka, ja, det var länge sedan man såg honom vara sig själv. Alltså som man såg honom leverera den här typen av insats där han gör det han är superbra på. Och också hans samarbete då med Viktor Gyökeres som står för sin, ja, i mitt tycke, hans bästa insats. Åtminstone hans bästa vecka, sett till att, ja, om man slår ihop den insatsen med den mot Atletico där han också var bra, så har han ju verkligen tystat många av sina kritiker. Jag tycker också framförallt att Gyökeres visar att han kan göra fler saker i den här matchen, att han har den här rörelsen som vid Sakas mål exempelvis, att det är ombytta roller då, att det är Gyökeres som hittar fram till Saka. Det är ju stort sett så att Gyökeres, dels är hans rörelse när han får bollen väldigt bra, men också det här att han nästan tvingar Saka att komma på insidan och slå den där passningen. Jag tyckte att han var riktigt, riktigt bra. Också intressant, jag vet att vi pratade om Luis Skelly förra veckan, att se honom som central mittfältare, för att jag pratade om att han inte har tagit chansen under säsongen hittills när han har fått den. Här tog han den verkligen och var riktigt bra. Så att det var mycket som föll väl ut för Arteta. Jag tror det var skönt för honom också att kunna göra en massa byten tidigt. Alltså sett till då att han plockade av Declan Rice ihop dem med Gyökeres relativt tidigt. Det är ju naturligtvis för att han har ögonen på nästkommande match mot Atletico. 3 matcher på 7 dagar, men än så länge har de klarat av det bra.
Jag tycker Arsenal spelar fenomenalt den här matchen på ett sätt man inte har sett på väldigt länge. Det är frejdigt, det är offensivt och mycket ligger i just det här att Saka sågs ut som sig själv igen. Och att, ja, de passar varandra nu. Och det hjälper ganska mycket. Sen blir det ju på något sätt, när de har 3-0, det enda liksom smolket i bägaren här på något sätt är ju att de har chans att jaga vidare. Det är ett helt överkört Fulham. Det kan mycket väl landa i en situation där vi kommer räkna målskillnad för att avgöra vem som vinner den här bucklan. Och de hade haft alla möjligheter att addera ett fjärde, ett femte, ett sjätte i en sån här match. Sen köper jag absolut att de hade gått full fart framåt där, så kanske de släppt in istället och blivit en helt annan situation. Men och att vila spelare och ta ut de bästa inför Champions League som väntar på tisdag är också helt rimligt, men såklart att det känns som att de hade kunnat få ut ännu mer, alltså åtminstone liksom antal mål utifrån hur fin insats det var.
Sen samtidigt om Arteta hade behållit Saka på planen i andra halvleken och han hade gått sönder,
exakt,
då hade vi suttit här och sagt, exakt, varför spelar han honom, de var 3-0 upp. Så jag tycker, exakt, inte man kan klandra Arteta i det läget. De vinner matchen med 3-0. Mm. Det får de fan vara nöjda över.
Nu letar jag. Alltså, som sagt, ja, det är såklart att Saka ska av i det här läget.
Ska lägga till också att Calafiori, jag tycker att han har varit riktigt saknad. Jag vet om att Incapia har varit bra, alltså han är bra i duellspelet, han är framförallt bra defensivt. Men Calafiori bidrar med någonting som Arsenal definitivt har saknat. Det här med att han kan dyka upp i ytor där, ja, men som ställer motståndarna. Och jag tycker att de har verkligen saknat det. Så att det är skönt att säga att han är tillbaka. Jag tror att han kan bli värdefull, och han var ju också väldigt stark inledningsvis på säsongen.
Verkligen. Nej, men just det där ytterligare hotet framåt, och det är ju framåt som de stora problemen har varit för Arsenal, att det har fattats lite, några procent framåt hela tiden, och det är klart att får man in en Calafiori som är så mycket starkare offensivt än Incapié, så gör ju det stor skillnad för hela offensiven.
Och sen också, när Saka ser ut som sig själv och som den här stjärnan, ja, som man ska vara, när Gyökeres öser in mål och kombinerar så fint med honom, då funkar det med Trossard till vänster. Mm. Då är han ganska passande där, för jag tycker han gör en jättefin match också, länkar upp och finurlig och spelar sig ur situationer och konstant bara bidragande. Däremot när det är ett läge där de här stora stjärnorna inte levererar, då håller det inte att ha liksom, alltså satsa alla sina kort på Trossard. Så pass hög nivå håller han inte, men som ett komplement till två spelare som spelar på en världsklassnivå, då tycker jag han funkar alldeles utmärkt.
Mm. Jag insåg också att det är kanske för hårt från min sida, och det är inte så att jag sågar honom totalt, men när jag såg Saka i den där första halvleken så insåg jag hur trött jag är på Nordi Madueke. Absolut, alltså, han har varit bra för Arsenal periodvis den här säsongen, men man märker ju också skillnaden mellan en Saka i toppform och Noni Madueke. Verkligen. Det händer inte så mycket konkret med Madueke ändå. Han kan ju göra sin gubbe och sådär. Och det är inte som återigen. Alltså, han har ju varit viktig för Arsenal i ett antal matcher den här säsongen. Inte minst när Saka var skadad. Men ja, det är ju den här Saka de har saknat, onekligen.
Mm. Vi konstaterar då att Arsenal lyckats sätta lite press på Manchester City inför kvällens match borta mot Everton. Den kommer bli en rysare, tror jag. För att det är också på något sätt den här typen av fotboll som och Everton har varit lite av ett bogeyteam för Manchester City och för Guardiola. Moyes är ju inte en tränare som går i Guardiola-fällan. Han kommer ju spela sitt och han kommer, det kommer göra ont att möta, och det kommer stås rätt och det kommer stås lågt och det
men
kommer...
om det är något lag som är vana vid den här situationen och kan hantera det nu,
så
absolut,
är det
så, jag tror att City är stor favoriter i den matchen, bara på vad det faktiskt står på spel för dem i det här läget och vad det momentum de ändå på något sätt jobbat upp, så tror jag att det blir väldigt jobbigt för Everton där.
Alltså Everton har ju inget bra momentum just nu, ska man komma ihåg också. Alltså de har ju inte egentligen presterat sen Chelsea på hemmaplan när de var med 3-0. Mm. Och det var ju Chelsea fullständigt bedrövligt också där, särskilt i första halvleken. Så att, ja, vi får väl se.
Ja, de måste ta 3 poäng här ikväll för att nå den där 6:e platsen, så att vi räknar in den. Tar oss därifrån då till Villa Park, där det där halmstrået som Tottenham tog med 1-0 mot Wolves skulle konkretisera sig till någonting mer fast att hålla i. Borta mot Aston Villa, det kändes tufft på förhand, men man löser det, man tar 3 poäng, man är det klart bättre laget. För Aston Villa vet jag inte riktigt vad som har hänt med.
Vad gör de i första halvlek?
Nej, men alltså, de ser helt slutkörda ut. De ser helt slutkörda ut. Jag tror vi får skicka Unai Emery på någon slags KBT eller kanske hitta sig självresa i norra Indien eller någonting efter den här säsongen. För han mår inte bra. Det här är ju ingenting som funkar. Det är ingen som gör det de ska. Vad är det de har? Alltså när nicken kommer som sitter på 90+5, så är ju det typ det första anfallet de har fått till hela matchen.
Deras första bollberöring i offensiv straffområde kom i 60:e minuten, och det är det senaste. Det minsta antal bollberöringar, eller den senaste bollberöringen i en match i Premier League den här säsongen, så att det säger väldigt mycket.
Om jag hade varit en West Ham supporter hade jag kokat på Aston Villa och var de
ja, men det gjorde de också. Alltså de såg ut som att de skulle springa in på plan, storma planen, Villa-supporterna.
Ja, Villa-supporterna.
Jag förstår dem helt och fullt.
Ja. Det var så dåligt. Alltså, Spurs gör det bra, ska ju sägas också. Sen, alltså, mycket av det de skapar kommer ju från också faktum att de vinner ju varenda andra boll. Varenda boll som nickas ut ur liksom straffområde från Villa. Det är ett helt ensam Tottenham-spelare med liksom oceaner av ytor som får ta hand om. Och sen en andra våg in. Ibland i form av ett skott som när Gallagher sätter 1-0-an. Ibland i form av ett inlägg som nickas dit av Richarlison. Eller när Palinja. Man märkte ju också på Spurs-spelarna här att de har ju i alla fall... någonting det Cherby har lyckats med att ingjuta någon form av liksom kämpa, vilja och glöd hos dem, för sättet som de firade inkast och bollvinster och annat i den här matchen, både Palinja och Pedro Porro och andra, säger ju en del om liksom inställningen nu. Och såklart att det är tacksamt då att möta ett Aston Villa som, jag vet inte, de ställer ut skorna, de la upp med några skosnören inne på planen och är bedrövlig insats.
Och det är ju det här de behöver också. Alltså, nu gäller det ju bara, vi pratade om det med att De Zerbi mönstrade Lucas Bergvall i sitt första möte borta mot Sunderland, och att man i efterhand liksom kunde se att det var ett misstag, för att nu behöver de ju den typen av spelare som Palinja, Bentancur, Gallagher. Det kommer inte se snyggt ut, men man måste vinna sina dueller, och det är precis det de gör den här matchen. Och sen att Villa, de har ju, alltså deras problemlösning är ju brutalt dålig i den här matchen. Alltså de bara upprepar samma misstag gång på gång på gång igen. De försöker spela sig igenom centralt, det går inte, och varje gång Tottenham vann tillbaka bollen, alltså på mittfältet, så hade de ju hur mycket ytor som helst, just för att Aston Villa-spelarna låg så pass långt ifrån varandra. Palinja såg till att man markerar Morgan Rodgers, som inte alls har sett ut som han gjorde då när han hade sin fina form där ett tag.
Det går, alltså. Eller höftet, så att, ja.
Ja, precis. Så att, det är klart att Unai Emery gör ju många förändringar för att de tänker naturligtvis på Europa League. Men sen samtidigt så är det rätt så konstigt att, jag ska inte säga vaska en sån här match, men det är ju märkligt att han inte får ut mer av sitt spelarmaterial sett till då att Champions League är så viktigt. Och absolut, man har fortfarande chansen att ta sig till Europa League och vinna Europa League, men gör man inte det och man glider ner i tabellen ännu lägre, då får det ju ses som... Ja, men ett fiasko är kanske hårt, men, ja, men när det... man har varit så nära och plockat en Champions League-plats, ja, är det klart att om man inte gör det då så ser det ju inte bra ut.
Nej, men de var ju lockt in för den här tredje platsen i ligan till och med och har ju bara rasat sedan dess.
Nu har de väl också ett ansvar gentemot övriga liga-konkurrenter att ta femte plats samtidigt som de vinner Europa League.
så att
det är en sjätte plats. Alltså, ja, Chelsea hoppas nog på det. Mm. Alltså, om det är så att de går och vinner idag.
Ja, men om den sjätte
Bournemouth, Brentford.
Om den sjätte platsen i ligan blir Champions League, då tar Everton den sjunde. Så är det ju. De kommer ju hamna
du vill inte ha Everton i Champions League.
Vill och vill. Jag bara konstaterar i hur det funkar.
De kommer inte spela Champions League.
Nej, exakt.
Det är ju märkligt att du tror så mycket mer på Everton kontra Bournemouth och Brentford. Alltså, gör mig ändå rätt så förvånad.
Nej, men det har ingenting annat med än att jag har sett den här pjäsen förut spelas ut.
Har du verkligen sett en pjäs? Då har du fått någon förhandsvisning som inte någon annan har fått se på ett Bournemouth och Brentford som Europaplatser.
Den heter 00-talet.
de fanns inte då.
Nej, jag vet, men Everton gjorde det under David Moyes. Vi kommer till både Brentford och Bournemouth alldeles strax. Vi måste bara konstatera att det som kändes så fel med De Zerbi, det är ju uppenbart att vi ser en De Zerbi-effekt nu, även om den är några matcher in och det tog ett tag att liksom förändra det där. Men det är ju alltså Spurs som ju känns som liksom så här hipstermössor och egenbryggt suröl liksom, och De Zerbi som känns som att han skulle kunna starta ett Instagram-konto för sin BMW. Att de två ändå på något sätt liksom kompletterar varandra här. Det förvånar mig lite grann. För det känns ju som två helt olika energier som möts. Men det har ju ändå funkat. Jaha.
Ja, nej, jag håller inte med. Jag tycker att han passar perfekt in. Alltså det har min känsla varit. Men ja... Får se nu, det är ju fortfarande, de kan ju mycket väl fortfarande åka ur, såklart. Mm. Men det ser ju bättre ut nu, åtminstone jämfört med för ett par veckor sedan.
Alltså det här är ju på något sätt en vändpunkt. Vi satt ju här för en vecka sedan, även om de slog Wolf, så att jag har svårt att se att de ska lösa det här, tänkte man.
Ja, för då spelar de ju inte bra.
Nej, här spelar de ju bra. Alltså även om Villa är katastrof, så gör de en jättebra match. Och sen får man säga så här, vi har ju pratat mycket om att de knappt har några forwards kvar eftersom alla är skadade. De lyckas ändå ställa upp med Mattis Tell, Richarlison och Kolo Muani i anfallet. Det säger en del om vilken bredd på offensiva spelare de har i den här truppen. Att de har nio skador.
Det saknas på andra ställen.
Ja, det saknas ju spets då. Ja. Och alla ungefär på samma diffusa nivå. Men det är ändå tre kompetenta fotbollsspelare som de har det framme. Tre spelare som har någorlunda okej CV. Mm. Så att...
Vi tar oss därifrån och konstaterar att Spurs har klättrat upp över strecket. Några som har halkat ner under strecket då till följd av detta är ju West Ham som gick på pumpen mot Brentford med 3-1 i en match som hade mängder av chanser åt massa håll. Det var knappa offside-mål, det var en straff som var klantig och korrekt, men på ett ställe där det aldrig borde bli straff och så vidare. Det finns mycket att gräma sig över här för West Ham-supportrarna, Frida.
Nu skickade Marcus Leifby en massa fyra meddelanden på raken, så jag kom helt av mig. Vi pratar om West Ham.
Ja, här. Precis. Så jag säger West Ham.
Det är otroligt svårt att gissa om Marcus Leifby vill.
Ja, men tydligen så har jag skrivit något skånskt i min senaste artikel som inte existerar på svenska. Ja, skitsamma, jag får ändra det.
Det är då Leifby hör av sig.
Jag har skrivit grabbar tag.
Ja, det kan man väl säga.
I en text. Är det skånskt?
Nej, det ska jag inte påstå. Okay.
Nej, okej. Okay. Nej,
vad som händer i Leifbys hjärna, det vet man inte alls.
jag vet inte heller. Anyway, West Ham, pratar vi om.
Jag konstaterar bara att det finns en hel del för West Ham att gräma sig över i den här matchen. För det var mycket målchanser åt båda håll. Det var svängigt. Och många sådana där sliding doors moment. Alltså jag tänker på Mavropanos liksom knappa offside. Stackarn. Först och sen självmålet och sådär. Ja, det är...
Alltså, jag håller absolut med. Och de träffar ribban och stolpen, vad är det, tre gånger i den här matchen. Men sen samtidigt, nu har vi hyllat West Hams försvarsspel så mycket den senaste tiden att jag känner att då måste man lyfta fram också när det inte fungerar. Alltså de målen de släpper in, där kan de göra det 100 gånger bättre. Och då menar jag samtliga mål. Av vitt skilda anledningar. Alltså första där, tycker att det är slappt. Diouf som gör bort en straff kan man inte göra i det läget. Och sen så tredje målet, jag vet inte, alltså Wan-Bissaka, han bara joggar hemåt. Alltså han ser inte ut alls och var påslagen i det läget. Så att, ja, absolut. Synd om West Ham sett till chanserna man missar, men sen samtidigt så kan man inte skjuta sig i fötterna på det viset.
Nej, det är också liksom ett, vad ska man säga, sliding doors moments för dem hela den här matchen på något sätt, att nu känns det ju jobbigt med att
momentumet har ju vänt nu under den
det bara vände på en femöring momentumet, för att West Ham så här, med vanlig utdelning så gör de 2-3 mål i den här matchen, det är så mycket lägen de skapar, det är så mycket tryck de har, det är som sagt ramträffar och allt vad det är, och sen göra sådana individuella misstag i försvaret och ändå förlora den här matchen med 3-0, det är blytungt för dem att göra det.
Jag tror också de kan komma att ångra att, för jag vet, jag tyckte att det var så konstigt efter matchen mot Crystal Palace, att jag minns att kommentatorn då sa att men det här är en jättestark poäng för West Ham, och jag bara satt och tänkte att är det verkligen det? Skulle de inte ha plockat en 3-poängare här när, med tanke på att Crystal Palace också var mitt emellan matcher och såg inte alls hur de vilade, ju rätt så många spelare i den matchen också. Jag menar att West Ham inte gick för det mer för att få med sig den trean. Jag tror att de kan komma att ångra det, om det nu skulle vara så att de står där. Jag menar, de möter Arsenal nästa helg. Kan vi säga att de tar 3 poäng där? Inte om Arsenal spelar så som de gjorde mot Fulham. Nej. Definitivt. Sen har de Newcastle på bortaplan och sen har de Leeds på hemmaplan. Det är inga enkla matcher. Så att, nu tycker jag att det har svängt till West Hams nackdel.
Vilka håller Spurs-fansen på i den matchen? Arsenal-West Ham?
nu
är det ändå en fråga. Nu är det ändå en fråga. Det kryss är väl...
Det värsta är att de håller väl på West Ham i alla fall. Liksom stoltheten där. De vill ju inte att Arsenal ska vinna ligan.
Nej,
så
nej, men nu har de ändå ett läge där de faktiskt har råd med West Ham, så länge de gör där de ska.
Ja, de tar nog bortamatcher mot Lincoln City nästa säsong, om det är så att Arsenal
missar titeln.
Arsenal missar.
Ja, det tror jag också. Vi tar oss från London upp till Newcastle då. 3-1 mot Brighton, som inte kom upp i nivå här, och en viktig, alltså nu finns det jättemycket,
en viktig trea, men spelar det någon roll för dem?
Spelar kanske inte så där jättestor roll,
men det är viktigt för Eddie Howe.
Det är viktigt för Eddie Howe, det tror jag också, alltså, för att det har sett riktigt, riktigt bedrövligt ut stundtals under den här våren för Newcastle, och hade man gått på ännu en torsk på hemmaplan här mot ett lag som man förväntas liksom kunna placera sig betydligt högre i tabellen egentligen, vilket man inte kommer göra, så
jag menar,
då hade det blivit riktigt tufft. Sen tabellmässigt så befinner sig båda de här lagen ganska mycket i ett ingenmansland sådär.
Brighton
har ju lite mer att spela för sig.
Jättetungt poängtapp för Brightons del. Sen är det så här, alltså jag undrar om det bara en sån här seger räcker för att rädda Eddie Howes jobb för säsongen. Tror inte det gör.
Ja, det verkar väl som att det är, nu ska det väl vara. Det känns som att det de kommunicerar just nu är lite mer positivt jämfört med hur det lät för någon vecka sedan. Så att det är väl så att mycket kan ju förändras på en vecka. Men det som gör att Eddie Howe definitivt inte är en populist åtminstone, det är att han håller fast vid rätt många av de här valen i startelvan som han har fått väldigt mycket kritik för. Alltså han håller fast vid Dan Burn som vänsterback istället för att spela Lewis Hall. Och jag tror väl att han gör det för att han måste spela Miley på högerbacken just nu, känner han. Och då tror jag väl kanske att han vill ha någon som är lite mer defensiv sett till då Burn, och så inte någon som är så pass offensiv som Lewis Hall är, eller att han vill ha andra egenskaper helt enkelt. Och Burn gör ju också mål i den här matchen. Så att, ja. Sen så frontlinjen återigen innehåller ju inte ett enda av de nyförvärven som, alltså bänken, hörni, alltså den var värd rätt mycket, Newcastles bänk i den här matchen. Men återigen, det funkar ju rätt bra. Usula är ju en sån där spelare som, han har ju inte riktigt tekniken. Alltså hade han bara varit lite mer teknisk så hade han kunnat bli en riktigt bra spelare. Nu lever han ju rätt mycket på sin fysik, men ja. De får med sig den här segern och får lite hjälp av Förbryggen där naturligtvis vid första målet. Och sen så är ju Brighton, det är väl Minte som är ruskigt nära att faktiskt kvittera när det står 2-1 till Newcastle. Så att, ja, Nick Pope har ju också jätteflyt när han är ute och fladdrar och så dimper bollen i stolpen. Så att, här, ja, absolut, lite tur i slutändan, men man märkte när Barnes drog in det där 3-1 målet att de hade verkligen inte räknat med att ta 3 poäng, för att det var verkligen högt jubel inne på St. James's Park.
I konkurrens med andra gladiatorkandidater är Johan Wissa den sämsta värvningen den säsongen i Premier League.
Ja, alltså de la en herrans massa pengar på honom och har väl inte fått ut jättemycket.
Men ingenting skulle
det var ju lite samma story också. Det var ju samma story egentligen som med Isak, bara det att det handlade om mindre klubbar. Mm. Det här med att Wissa träningsvägrade och verkligen ville lämna Brentford. Alltså jag undrar vad han tänker när han säger Igor Thiago, dra in, vad är det? Han står på 21 mål nu, va, den här säsongen. har en plats i brasilianska landslaget. Det har ju gått... Ja, det har gått de har gjort rätt skilda säsonger.
Det kan man säga.
Om man säger så.
Det kan man säga.
Mm. Verkligen. Nej, men också det är viktigt för Newcastle att undvika 5 raka förluster. Vilket man hade 4 raka förluster i ligan där. Och det ser ju aldrig kul ut.
Det finns ju ett egen värde också att hinna ifatt Sunderland.
Så är det ju. Och det kanske man har möjlighet till. Vi kan väl ta oss då till Wolves Sunderland, Wolves Sunderland var det som slutade då 1-1. Och ja, Wolves, de spelar på någon slags inspiration ändå. De är nedflyttade och ser ändå ut som att de försöker göra någonting av de här sista matcherna. De har sett betydligt bättre ut sen årsskiftet ju, generellt spelmässigt. Men en missad...
De är inte ligans sämsta lag.
De är inte ligans sämsta lag, nej, för det är Burnley. Men det är en missad chans ändå för Sunderland att ändå haka på, ha en möjlighet att liksom utmana om någon slags Europaplats i slutet på säsongen här.
Ja, men det är ju det röda kortet som avgör mycket ju, såklart. Alltså jag menar, Wolves hade ju kunnat få med sig 3 poäng här om de bara var lite mer kliniska. Och ja, det har ju snackats mycket som sagt om den här regeln. Alltså ska det verkligen vara så att det blir utvisning varje gång någon råkar ta tag i en motståndares hår? Ja, Wayne Rooney tycker inte det. Han tycker att det är en löjlig regel. Och på ett sätt så kan jag ju förstå, för jag vet att Joe Hart också drog det här exemplet från Arsenals möte med Fulham när alltså Joakim Andersen och Viktor Gyökeres hade ju en jäkla dust, alltså matchen igenom. Och det är vid ett tillfälle då Andersen, ja, man drar rätt rejält i Gyökeres och sen till slut får Gyökeres med sig frispark. Alltså Joe Hart har faktiskt rätt när han säger att den situationen påminner extremt mycket om Dan Ballards situation här. Med skillnaden då att han liksom råkar grabba tag, vi får säga råka för jag förutsätter att han inte gör det med vilje, att han grabbar tag i Aokudares hår. Nu säger jag grabba tag igen, men ni har ju godkänt att det är ett okej svenskt uttryck.
Det är helt okej.
Ja.
Det hade det varit och, även om det var skånskt, ska sägas.
Ja, nej, men i och för sig. Det är okej nu, för tiden kanske. Men ja, som sagt, alltså det har hänt så pass många gånger de senaste veckorna att vi har sett den här typen av hårdragningar, att det är säkert något som kommer lyftas på PGMOLs möten framöver, garanterat.
Jag tycker det måste finnas en ganska tydlig intention.
Ja, jag tycker också det.
Alltså det här Lisandro Martinez-kortet, jag vet inte vad jag tyckte om det. Där i sin tur får en tänka, varför fick inte Calvert-Lewin ett rött när han körde tillbaka kaka i nästa match, fast en annan spelare liksom, mot Kukureya. Akodare har väl orsakat 2, va? Eller? sa han nu.
Ja,
de har ju dragit i hans hår förr.
Ja, du har rätt. Du har rätt. Och Semenyo också, va? Har det väl varit en situation?
Det
är en herrans massa.
Ja, och det är ju rörigt, för att såklart det ska vara rött kort om du drar någon i håret egentligen. Men det kanske måste finnas någon form av intention i det, för annars blir det väldigt konstigt.
Ja, jag tycker också att det är liksom... Jag menar, har du långt hår och springer runt och det är fotboll och det är den högsta nivån och högsta tempot och man river och sliter i varandra, det är så mycket situationer, man drar ju i tröjor, man drar i byxor, man drar i armar, man drar i axlar, alltså hela tiden. Det är klart att man då och då råkar få tag, men så finns det ju såklart...
Kuti Romero versus...
Ja, men, exakt, det är ju en hårdragning, det ska vara rött kort. Jag tycker att hår... Att dra i håret med flit på någon, det är ju en kränkning och ingenting som kan liksom ge någonting annat än en rött kort. Men att man råkar få tag på i de här kampsituationerna.
Ja, Lisandro Martinez tycker jag är så otroligt underligt, för det är så, liksom, det är så tydligt att det finns ingen intention där.
Nej.
I den situationen. Eller i och för sig, Lisandro Martinez, kanske.
För att Calvin Lewin hade ju trots allt uppsatt hår också. Mm. Så att Martinez råkar ju verkligen få tag i hans svans.
Ja.
Alltså det tycker jag nästan är mer... Det är kanske där också man måste... För jag vet att alltså, när jag själv spelade fotboll som tjej, alltså då var man ju tvungen att sätta upp sitt hår. Man fick ju inte springa runt på planen med nedsläppt hår. Och nu vet jag att tjejer generellt har lite längre hår än många killar. Men det kanske är en idé också att man måste sätta upp
reglerna nu, då borde ju alla lag kliva ut som, och se ut som Erling Braut Haaland med utsläppt hår.
Ja, exakt. Det är ju världens fördel. Som långhårig så skulle jag ju aldrig springa ut utan att sätta upp håret ordentligt i en jävla knut. Så att, framförallt för att det inte liksom, att det ska slänga, man får det i ögonen eller det, på något sätt man fastnar. Det är ju inget... jag vet inte.
Det blir...
Vi konstaterar i alla fall att... Sunderland bara fick med sig en poäng här mot Wolves. Alltså Wolves hade ju rätt mycket offensivt, skrapade ihop 20 totala avslut och fick bara ett i mål, så att det säger väl någonting om deras firepower också kanske just nu, men
det finns inga analyser att göra om dem just nu, för de är utslagna och bara spelar på sparlåga.
Men som sagt, de är inte ligans sämsta lag, för det är Burnley.
De spelar också på sparlåga.
De spelar också på sparlåga. De åkte på pumpen utav Leeds som nu är klara för säsongen 26-27, slår jag fast här och nu, även om det matematiskt säkert
gjorde det förra veckan.
Det gjorde jag redan förra veckan. Med tanke på att de skulle möta Burnley så gjorde jag det förra veckan. Och nu har de mött Burnley och de vann.
Precis. Kul för Farke, känner jag. Alltså, det är verkligen unnar.
Man gillar Farke.
Ja, man gör det.
Varför gör man det, Frida?
Jag vet inte.
Han har mysig röst, har han inte det?
Ja, men hela han känns ju lite mysig.
Han känns snäll.
Ja, men det är typiskt sådär. Tysktalande människor brukar vara ganska barska annars.
Ja, det är han ju verkligen inte.
Jag tycker verkligen att han... Ja, han är väl len när han pratar.
Nej, men just faktumet att han har liksom varit så lyckad i Championship och fått upp lag och därefter på något sätt börjat förlora eller fått sparken eller vad som helst. Det har liksom gått emot, och sen nu så får han ändå lösa det här kontraktet på ett ganska liksom övertygande vis, får man ändå säga. Så att kul för Farke, kul för Leeds. Leeds hör hemma i högsta ligan också, tycker jag generellt. Så att det är roligt att de får kvar. Om det nu blir så.
Och kul för Calvert-Lewin som fick göra mål igen. Han har haft en fantastisk säsong ju.
Får man säga.
Utifrån förutsättningarna.
Tyst att vissa tvivlar har han gjort.
Och faktiskt, alltså, alla som gör mål i den här matchen, alltså för Leeds del, de har ju faktiskt också alltså Stack och Okafor, de har också dragit in sina baljor, så att de ändå spridit ut målskyttet relativt väl ändå.
Han och Okafor har hittat någon så här osannolik målform på sista tiden som man inte riktigt såg framför sig. För det känns som en kille som mest bara hade speed och inte så mycket mer. Men nu har han ju börjat hitta mål också. Sen blir det nog inte nog för att slå sig in i någon schweizisk startelva till VM, tror jag. Där är ju Brie Lembolo som håller ställningarna.
Det är alltid varje mästerskap.
Såklart, och han kommer ju vara bra. Han kommer
och så tänker man... Man har inte tänkt på honom kanske sådär jättemycket.
Man gör inte det.
När det har hunnit gå 2 år och sen så är han tillbaka ändå i startelvan.
Varför är han kvar och så gör han mål i premiären? Det är alltid så.
Onekligen så. Vi har en match kvar och det är den mellan Bournemouth och Crystal Palace. Bournemouth som ju verkligen har chansen att göra någonting helt sanslöst den här säsongen. Och det är ju tonåringarna. Det är tonåringarna som gör det. Vi pratar om det här varenda vecka känns det som. Men just att Ryan och Kroupi, deras två stycken 19-åringar, är de som visar vägen även den här säsongen, eller även den här matchen. Det är ju fantastiskt.
Mm, ja men verkligen, de har ju prickat rätt där på sina värvningar, onekligen. Sen tycker jag ju att de får en, ja, den här straffen de får med sig, jag tycker inte att det är straff.
Senesi är smart.
Senesi, alltså han förstärker så mycket i den situationen. Alltså det är möjligt att Henderson är på honom, men det är minimal kontakt. Så jag tycker faktiskt, ja, jag tycker inte att det är straff. Jag tycker att det är alldeles för lite för att, ja.
Jag tycker Henderson får skylla sig själv lite. Om du
sjabblar ner
den bollen
ju,
på marken så...
tappar ju bollen i första läget, men jag tycker ändå det ska krävas lite mer för att få straff. Men sån är jag. I övrigt så... ja, nej men så absolut. Alltså, Ryan och alltså, ynglingarna Kupi i all ära, men... Ja, alltså den här killen är ju också en yngling i och för sig, han är bara 22 år gammal, men Alex Scott alltså. Jag tycker att han ska finnas med i Tuchels tankar inför VM. Sen tror jag väl att han kommer göra det, men problemet är väl att han inte har varit med på sistone. Så det kanske gör att Tuchel ändå väljer någon annan framför honom. Men jag tycker att där finns en riktigt stor fotbollsspelare i Alex Scott. Jag slås av det egentligen på veckolig basis numera, för att han är verkligen inne i en riktigt fin form också. Så att ja, de har många bra spelare i Bournemouth. Och jag tror att de kommer kämpa ända in i slutet här nu för Iraiolas skull också, innan han lämnar. De har liksom mer att spela för än, inte minst då en Europaplats också, för att de ligger på sjätte plats i tabellen. Och skulle de ta en Europaplats så är det är helt osannolikt. Alltså. Det är otroligt, med tanke på vilken liten klubb de trots allt är.
Ja, visst. Det är ju inte så att de skulle vara en av de större klubbarna i Europa League om de skulle gå dit, även om de möter lag från helt
bra
andra...
Bra ekonomi dock. Ligor.
Bra ekonomi, absolut. Mm. Alltså, lönekuvertet skulle ju vara ett av de större i Europa League, men arenan och så vidare skulle ju... Det är ju en allsvensk arena, och inte ens en stor allsvensk arena.
Nej.
De spelar ju typ på Guldfågeln.
Men jag funderar på om Guldfången är större.
Ja, det är den, tror jag väl. Alltså, för
vad
jag menar,
tar Vitality Stadium?
11 000 typ.
Ja, då är Guldfången större. Säger ju en del om hur fel det här bygget blev.
Ja. Det var rätt sjukt, för jag vet att när de mötte, de mötte Oxford för några år sedan i någon cupmatch, tror jag, eller hur det nu än var. Och då hade ju Oxford en större, alltså deras arena är större än vad Bournemouth är. Alltså tar in fler åskådare, vilket ju är helt sinnessjukt. Men ja,
det är det. Otroligt faktiskt. Nej, de har gjort fenomenalt bra. Vad ska hända med Iraola nu då?
Han ska ju inte ta Atletic
Club. Han ska inte ta Atletic Club som vi trodde.
De vill ha Celtic istället.
Fint också att visa att han vill ju återvända hem, och det är så vackert att han, att han gör det.
Jag tror han vill.
Han vill det. De väljer ju Terzic före.
Ja, men nu snackas det ju om Iraiola i betydligt större sammanhang, höll jag på att säga. Ja, alltså, inget ont om Athletic Bilbao på något vis, men alltså, ja, Chelsea inte minst är en av klubbarna som söker. Så att,
och jag tror att han, va?
Han är ju, jag tycker ju nästan att han är, alltså underskattar det kanske att ta i, för att det är väldigt många som pratar om honom och pratar om Bournemouth just nu. Men jag tror att det blir lätt så att man kanske glömmer bort en sån klubb som Bournemouth lite grann ändå. Och jag tycker att det arbetet han har gjort är långt, alltså för mig, alltså så har han alltid varit en långt bättre tränare än typ Thomas Frank. Så jag kommer att hålla fast vid att jag tyckte det var jätteförvånande att, om det nu var så att Tottenham inte var intresserad av Iraiola eller höll Thomas Frank högre än honom, det kommer jag aldrig riktigt förstå.
Vi ska komma ihåg också att Iraiola har ju också ett CV av att göra oväntade saker och liksom göra vin av vatten även i Spanien. Han tog alltså Mirandés till Copa del Rey semi. Alltså segunda lag till Copa del Rey semi. Han tog Rayo svinlångt där också, och Rayo är inte en stor klubb heller. Nu spelar de Europa, absolut, men det är en väldigt liten klubb med väldigt begränsade möjligheter som han tog väldigt högt och tampades med också. Mm. Så att han har gjort ett väldigt bra jobb i Spanien innan han då flyttade till Bournemouth. Han fortsatt göra ett väldigt bra jobb, så han har ju också byggt på ett CV som inte bara är i en och samma miljö, utan han har varit i stökigare miljöer och också fått resultat.
Och till och med när de har varit i en formsvacka så har ju alltså han har fått igång dem igen. Och det är ju det viktigaste att man ser att en tränare är lösningsorienterad och faktiskt kan hantera den typen av dippar. För så blir det ju alltid. Jag menar, Bournemouth har ju inte en så pass bred trupp att när de tappade större delen av sin backlinje, så det är klart att det tog ett tag för dem att återhämta sig igen. Men så som de har hanterat tappet av Semenyo, de ser ju nästan bättre ut nu. Vilket är helt osannolikt.
De tar bara in, en 19-åring från Botafogo, eller vart han är från.
Det var någon från Botafogo till och med.
Det
var Vasco da Gama.
Vasco da Gama.
Jag tror att om några år där, beroende på vilka klubbval han gör och sånt, så kommer vi nog prata om honom som en av de absolut största tränarna. Det tror jag. Iraola. Jag tycker att han har alla ingredienser för
man
att
måste se honom i en sån där, i en stor stor klubb. Man måste se honom hantera den pressen. Han måste
verkligen
och alla de där sakerna.
Det här har vi sagt om Ruben Amorim. Det här har vi sagt om Erik ten Hag. Det här har vi sagt om alla möjliga.
Graham Potter.
Graham Potter, absolut.
Det också. Nej, vad ska Ruben Amorim göra nu?
Han är ju rätt bränd alltså. Det är ju faktiskt ganska mycket prat om Crystal Palace.
Är det?
För
Ruben Amorim. De har ju lag byggt för systemet.
Men skulle inte de Pepe Bordalas? Det är vad jag hoppas på.
Jag vet att du hoppas på det. Det senaste jag läste var att Ruben Amorim var en av kandidaterna till att ta över Crystal Palace. Vilket ju hade varit rimligt rent taktiskt med tanke på att de har ett lag byggt för det systemet redan, för det är ett liknande system som Glasner spelar ju.
Var inte ett lag byggt för Bordalassen i alla fall. Han blev adoptivson till Getafe kommun nyligen. Det tyckte jag var väldigt fint.
Ja, det är mysigt. Vi tar och kastar in lite frågor då innan vi knyter ihop.
Ska vi nämna Ipswich först?
Ja, det kan vi göra. Välkomna tillbaka till Premier League. Mm. Fantastisk prestation, och det måste ju svida för Middlesbrough supportrarna. Det såg ju så bra ut när de bytte tränare, och Kim Hellberg, ja, det har gått upp och det har gått ner, men det har mest gått ner tabellmässigt sen han tog över.
Ja, jag tror väl dock att det svider mer för Wrexham som helt missar playoff. Var ju väldigt nära, men Hull tog den sista platsen.
Mm. Så kan det ju vara. Så kan det ju få vara.
Och Millwall är där också i playoff. Ja.
Millwall i playoff. Nu är man peppad på playoff-matcherna. Det är årets höjdpunkt. Men Southampton är stor favorit i det där playoffet.
Tycker du det?
Ja, alltså, jag tycker de har ju spelat så otroligt bra senast.
Men vad tråkigt det hade varit.
Alltså, ja, visst, det är klart.
Och alltså, så här, med all respekt till de som håller på Southampton här, men det är, jag tycker, nu har vi för Coventry som är verkligen så här, kärt återseende efter väldigt många år. Jättekul att se. Frank Lampard har fått lite upprättelse där. Ipswich är väl lite så här, starkt gjort att ändå faktiskt lösa att stötta tillbaka direkt. Det var absolut inte uppenbart på förhand, och det är ju tack vare en extremt stark vår. Men såklart att Millwall hade varit kul. Såklart att Middlesbrough med tanke på att en sovande jätte och Kim Hellberg vid rodret hade varit kul. Hall bara för att det har varit en otrolig curveball mitt i alltihop om de plötsligt skulle dyka upp.
Ja.
Southampton har vi sett göra den jojo-resan förut.
Absolut. Ja, sen tycker jag i och för sig att Tonda Eckert, jag tycker att han är rätt spännande som tränare. Så att det är väl det som gör att jag känner att jag inte hade varit en motståndare av att få dem tillbaka. Sen samtidigt så tycker jag det är rätt så viktigt. Ja, Millwall hade ju varit jättespännande naturligtvis, men jag tycker också det är rätt viktigt att man har den geografiska spridningen på lag. Å andra sidan, alltså om Middlesbrough går upp, då har vi alltså Newcastle, Sunderland och Middlesbrough i Premier League, vilket det är nog inte många som hade trott det för ett par år sedan, att det skulle se ut på det viset.
Ändå inte många som hade trott för 20 år sedan när vi skulle prata om det som något speciellt. Eller om vi säger så.
Nej. Men å andra sidan har vi fått upp Coventry, Ipswich, Coventry Midlands och Ipswich, vart ligger det någonstans? Upp Nord...
Ed Sheeran-land.
Nej, 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 nej.
Fan, det är precis någonstans. Det är, jag minns
ja, men
inte.
Det är ju Suffolk. Det är ju precis vid... Eller, ja, Suffolk. Det ligger ju... alltså vid Essex. Alltså det är inte långt härifrån.
Ja, ah, okej. Okay. Är det inte de... Det är väl...
Ska vi verkligen ge oss in på engelsk geografi nu?
Ja, gärna.
Ja. Jag känner att Frida har en edge där mot oss.
Ja, så är det ju. Vi har fått frågor vi ska besvara och vi börjar med Jimmy Serti som undrar hur många år tror ni det tar innan West Ham är tillbaka i Premier League?
Stackaren.
Alltså den där arenan är ju deppig som den är, men i Championship. Det hade inte varit fullsatt du, Frida.
Nej, det är ju det som är problemet. Eller det är många problem med den arenan. Men man, ja, stämningen har ju varit betydligt bättre nu på sistone sen de började få med sig lite fler resultat. Men jag håller med. Alltså, ja, den är trist. Den är inte alls byggd för fotboll, tyvärr. Det blir så uppenbart. Särskilt också, för jag har varit där på friidrott också. Då är den ju utmärkt, den är perfekt. Så att... Man märker det att det funkar inte alltid att använda, alltså ha multiarenor.
Med det sagt så tror jag att om de åker ur så blir de borta ett år. Alltså att de känns så pass stora.
Det beror liksom. Nu lite på va?
Alltså, ja, men organisationsmässigt så har jag väldigt svårt på förhand i alla fall att se scenarier där de inte bara slutar rakt upp igen.
Ja, men sen samtidigt så har vi ju sett rätt så många tendenser nu tycker jag, alltså på sistone, det är att Championship har blivit lite mer av ett getingbo. Alltså absolut, Ipswich kommer upp igen. Ja, precis. Jag
absolut. Men jag tycker West Ham är en betydligt mycket liksom större klubb än vad West Ham är. Nej, tvärtom. Alltså West Ham är en större klubb än vad Leicester är, det var det jag menade, skulle jag säga.
Ja, men vann ändå Premier League sånt så länge sedan.
Ja, men absolut.
Mycket pengar.
Absolut, ja.
Mycket pengar att röra
rika
sig med.
Ägare och allting. Och stora arenor, ja.
De finaste faciliteterna.
West Ham har ju lite Real Zaragoza-tendenser också. Man skulle kunna bli en sån liksom sovande jätte som har jättesvårt att ta sig upp igen. Det är ju inte helt otänkbart heller.
Jag säger bara det kommer inte vara, om det blir så att West Ham åker ur, så kommer det inte vara en munter säsong nästa säsong. De kommer behöva vinna alla matcher för att skrapa ihop en fullsatt arena mot våren, så kan man ju säga.
Öppna inte med 6-0 mot en av de andra titelfavoriterna bara, för då kommer man vaggas in i en liksom falsk säkerhet inför resten av säsongen och börja förlora matcher. Det var jag åsyftar nu.
Joakim Lind och Fanspage skriver ranka tränarbytena i Premier League den här säsongen, i vilket ni tycker varit mest lyckat.
Då har ett Liam Rosenior.
Det finns ju såklart, alltså Amorim till Carrick har ju varit det mest lyckade tränarbytet. Vad har vi i övrigt? Maresca Rosenior från Nuno till Daesh.
Vitor Pereira har gjort det bra ju sen han kom
in. Vitor Pereira
har gjort det bra.
Jättelyckat.
Absolut. Från Frank till Tudor.
Ja, det var inte så bra, men Tudor till De Serbi ser ut att
Tudor
bli
i De Serbi har varit bra.
Där är väl juryn ute fortfarande, men det känns som en solklara ettan är väl Amorim till Carrick, trots allt.
Ja, eller? Med tanke på hur de har vänt på hela säsongen så måste man säga det.
Mm. Det tycker jag.
Ja, utan tvekan. Faktiskt. Erik Johansson undrar, fixar Brentford en Europaplats nu?
Ja, det är mycket möjligt. Säga, ja, det är jättesvårt att säga.
Det är så jävla tajt.
Jag säger Conference League.
Jag tycker att det hade varit väldigt passande också. Alltså, har de i Conference League? Ja, de hade älskat det ju, supporterna. Och det är ju också en sån där turnering. Då kan man ju... Den kan de ju vinna också till och med. Så att, ja.
Visst.
Jag tror kanske ibland så kanske man föredrar Conference League framför Europa League, om det betyder att man har ännu större chanser att lyfta en buckla.
Brentford guys i playoff där, vet du, i sommar. Det hade varit något.
Vi har ju Chelsea Nottingham Forest då i om bara några timmar, och Forest har ju väldigt mycket att spela för. De är ju indragna i bottenstriden.
Ja,
där.
Men de har ju också mycket att spela för i Europa.
Så är det. Och Chelsea vid seger så skulle de ju då vara på 51 poäng, samma som Brentford, och en poäng bakom Bournemouth i jakten på Europa där. Så att det är ju mycket kvar att spela för de här lagen. Så är det ju. Olle undrar, är det rimligt att Ödegård fortsätter som kapten om han petas av Esse nästa säsong? Behöver väl ändå ha en ordinarie som kapten?
Nej.
Måste man inte ha, men jag är inte säker på att Ödegård är kvar nästa säsong.
Nej, vi får ju se. Alltså nu, det finns ju rätt så många kandidater, höll jag på att säga, i Arsenal, men det är ju framförallt Declan Rice och Bukayo Saka.
Verkligen.
Som, sen, jag tvivlar inte på att Martin Ødegaard gör ett väldigt bra jobb. Men jag håller med också om att hans, vad ska man säga, hans avtryck på Arsenal har ju bleknat de senaste säsongerna. Så är det ju bara. Alltså, han var ju verkligen giganten för ett par säsonger sedan. Och där har vi inte riktigt sett honom. Så att, jag tror också att saker och ting kan ske i sommar eventuellt.
Jag tycker så här, om du ska behålla Ødegaard i truppen och han är kvar, just det dummaste du kan göra att ta ifrån honom kaptensbindeln också.
Ja, men ja. Men alltså, jag tror inte det handlar om ta ifrån honom, det handlar inte om det. Alltså, det beror på vad spelarna, det får ju spelarna bestämma. Det är ju inte som att, det är väldigt sällan tror jag som tränare bestämmer vem som ska vara kapten, utan det är ju väldigt ofta att det röstas fram vem som ska vara.
Fast rösta fram är ju inte så vanligt egentligen. Det är ganska ovanligt. Det har varit en jättesnackis när Djurgården gjorde det inför förra säsongen och hade det här spelarrådet som Honka Var hade plockat in som fick rösta fram kapten. Mm. Vilket ju slutade med att Mange Eriksson blev av med den och Jakob Une blev kapten. Sen en säsong senare bestämde Honka Var för att nej, jag vill ha Adam Ståhl som kapten istället och nu tar jag mitt eget beslut.
Vad jag har hört så verkar det vara vanligare att rösta, men det kanske är...
Det kanske i och för sig är vanligare att rösta utan att det blir en grej av det.
Att det ja, blir liksom så här, jag tror det också.
Inför öppen ridå och berätta att nu ska vi rösta om det.
Sen har man ju nästan alltid ett seniorråd också. Där, ett ledarråd. Så att de får ju också bestämma väldigt mycket. Så att, nej. Så spelar det någon roll egentligen? Alltså vem som är lagkapten? Om man då har ett ledarråd och låt säga att Gabriel, Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Ødegaard, alla sitter där. Spelar det någon roll vem som faktiskt bär binden på planen?
För Arsenal just nu spelar det ingen roll, men när Arsenal blir ett lag som börjar vinna titlar så kommer det spela roll, för det är den personen som kommer få fronta och bära den där bucklan. Marc-André Ter Stegen har hållit hårt i sin kaptensbindel i Barcelona när han var skadad. Han åkte till Riyadh för att vara med på prisceremonin för att få lyfta bucklan och stå i centrum och vara längst fram. Så att om du vinner titlar med honom, jättemycket roll.
Man kanske hellre vill ha ett kollektiv som fungerar bra och som inte tänker på sådana grejer.
Europas mest oönskade kapten.
Ter Stegen där och då, ja. Araujo som två.
William skriver, oavsett om Spurs håller sig kvar eller inte, kan man låta Vinay och Lang sitta kvar? Valde att inte plocka in någon i januari och fick nu avsluta matchen med en ytterback och en mittfältare som med en ytterback som mittfältare och en ytter som mittfältare och en mittfältare som forward.
Nu tappade jag bort mig, men framförallt så plockade de in. De plockade in honom, de tog in Conor Gallagher. Han gjorde mål igår.
Tog in Conor Gallagher. Nej, det är ju kanske, de har ju så otroligt mycket skador också, så att det är ju...
Det är det som är problemet.
Det som är det stora problemet. De har ju en rätt så stor trupp. Om man ska vara ärlig. Och de här spelarna kommer ju tillbaka förr eller senare. Så det är inte så jävla lätt. Men sen så kan man verkligen ifrågasätta deras jobb ändå. Så. Men det behöver ju hända grejer i Spurs framöver. Så är det bara.
Jag tror det är den liksom avdelning i Tottenham som absolut mest behöver ses över. Det är det medicinska departementet. För att så här, om alla är friska i den här truppen. Mm. Då har de en trupp som behöver bantas. Mm. Hur ska de få plats med alla de här offensiva spelarna? De är väl 12-13 stycken som alla håller en nivå som förväntar sig att få speltid och starta. Det blir ganska svårt att hantera. Men nu är ju alla skadade, så det är därför det blir som det blir. Så att det går inte heller bara att värva in nya. Lån kanske hade varit en bra lösning. Liksom. Men, ja.
Ja. Jaha, hörde ni? Det var det vi hann den här veckan. Sillypodden är tillbaks på torsdag. Då ska vi summera, kanske vi kan säga någonting om matcherna som spelas senare idag här då, men också summera såklart semifinalerna i Champions
Framförallt
League.
Framförallt de skulle jag säga.
Framförallt de ska vi kika lite närmare på, och sen så har säkert någon tränare fått sparken eller något sånt där. Det händer precis efter vi har stängt av här idag.
Klopp han ju bli aktuell för Real Madrid innan han slutade vara aktuell igen, så nu är det väl Mourinho-spåret rakt av ännu en gång.
Nämnde vi ens att Scott Parker har fått sparken eller lämnat åtminstone Burnley? Det gjorde vi inte.
Nej det sa vi inte ens. Men det
och jag satt och sa Michael Jackson.
Ja, det, precis. Han har ersatt av Michael Jackson. Det är väldigt kul.
Nu har vi sagt det.
Nu har vi sagt det.
Varför Scott Parker tar över då? Bayern München är ju inte ledigt nu. Så liksom.
Nej, det är... Ja.
Men, alltid känt som att Scott Parker är en tränare för Championship. Det är en sån du går upp med och sen så går du vidare med någon annan.
Du tror inte att han har potentialen att växa ut i company stuk liksom.
Nej, jag tror
inte jag heller, men...
Scott Parker tar över Middlesbrough när Kim Hellberg har fått sparken i sommar.
Vart ska Kim, tror du Kim Hellberg fått sparken i sommar?
Nej, jag vet inte. Han ska ju ta ett av de där lite bättre Championship-lagen och så ska de gå upp med och sen så kommer det bli så här.
West Ham nästa säsong.
West, oh, det, där har vi det ju. Jag menar West Ham-profilen. Ja, varför inte?
Scott Parker till West Ham nästa säsong då, om de åker ur, inte annars.
Han blev ju player of the year med West Ham en gång i tiden. Står det så? Det om det. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.